Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och i det här avsnittet är Britta Persson tillbaka. Brittas förra avsnitt som hon var med i är ju ett av de mest lyssnade faktiskt. Så det var ju inga konstigheter alls när hon hörde av sig till mig i början av sommaren och sa att hon har en ny skiva på gång och skulle jag vilja lyssna på den. Det skulle jag och det gjorde jag och jag tyckte den var toppen. Skivan heter Alla är barn. Det är musik skriven av Britta Persson och med texter skrivna av Britta. Till skillnad från hennes förra album Folk, dikt och toner om personer, så är det hon som står för allt den här gången. Det låter verkligen som en mix mellan det proggiga, fina soundet från 70-talet och någonting som är hi-fi och av idag. Och så är det bara så himla starka låtar tycker jag. Jag fick ju lyssna på skivan i förväg så att det mesta av samtalet och låtvalen kommer kretsa kring det. Så det blir ett sånt här specialavsnitt kan man säga. Och det är ju superlyxigt, få förunnat. Med en extra bonus. Vi snurrar ett spår som faktiskt inte kom med på skivan. Som ni får höra exklusivt i den flygande jukeboxen. Så det är ingen idé att stå här och vänta. Vi kör igång samtalet. Britta, när vi såg sist så hade du släppt skivan Folk några år tidigare. Men nu så pratar vi om någonting som är rykande, hett, purfärskt, off the press. Skivan Alla är barn.
Yes.
Och vi kommer lyssna på, jag har valt ut några spår, inte hela skivan för den får man faktiskt hitta till själv och inte snylta på den här stunden. Men jag har valt ut några spår som vi ska prata om. Men innan vi kastar oss in i musiken så berätta, alltså, vad är det här för skiva?
Det är en skiva för barn och vuxna. Det är 12 låtar. Det är också en bok som man får köpa separat.
Bokdebut för Britta Persson också.
Mm. Jag har gjort den tillsammans med Lisen och Emma Adbåge. De har ritat fantastiska bilder till alla mina dikter. Och det är jag så stolt över och glad.
Precis, och där sa du någonting. För på Folk, då hade du gjort musik av Emma och Lisens texter. Men nu är det du som är textförfattare.
Mm.
Var det svårt?
Det var lite svårt, faktiskt. Men det var också som att jag hade kört in på ett spår i och med den förra skivan Folk. Som jag liksom bara fortsatte på. Så de hade satt an en ton som jag kände mig väldigt hemma i. Så jag bara körde. Det som är skönt när man skriver är ju att man kan ju bara skriva på. Och så kan man tänka så här, men det här ska jag stryka sen. Och sen så behöver man inte göra det kanske.
Jag vet inte om du minns det, men när vi pratades vid förra gången så berättade jag att första gången jag hörde Folk och sen läste om skivan så blev jag förvånad över att läsa att det inte var du som hade skrivit texterna. Att det kändes så himla, som en så himla bra matchning mellan dig och orden. Och det känns ju inte mindre samklang nu när det faktiskt är din penna också. Det jag är nyfiken på är, liksom, har det varit annorlunda jämfört med tidigare när du skrivit din mer vuxenorienterade pop? Att komma in i rätt sinnelag? Eller har du hela tiden haft en tilltänkt lyssnare framför dig som kanske är lite mindre?
Lite yngre. Jag tycker det är jätteskönt att skriva för barn. Det blir liksom väldigt tydligt på vilken nivå man borde lägga sig. Och vilket språk man ska använda. Och dessutom så är ju det här på mitt modersmål. Mina tidigare skivor var ju på engelska. Jag känner mig väldigt långt från det engelska språket just nu. Och ganska i det svenska språket.
Jag ska gå och hämta skivan medan vi lyssnar.
sång. Resten faller snart in, orkestern är igång. Det får gärna låta som att det regnar glitter. Då gungar verkligheten i trädet där vi sitter. Fint med tvärflöjt.
Det är otroligt.
Det är sommarsången för hundrad gången.
Ja, det är en så urstark inledning på den här skivan. Britta, det är ditt album så du får ava den. Vad lyssnade vi på?
I trädet.
Och för det underbara flöjtspelet står Annarella Sörlin, läser jag här på baksidan.
Vet du vem det är?
Jag har faktiskt aldrig hört talas om det namnet.
Nej, det hade inte jag heller. Och sen gick jag ut en gång på Fasching. Typ den enda gången jag gick ut förra året. Eller när det var i våras. Nej, förra året var det svårt. Och då var det de här Carl Jonas Winqvists Wow Wow kollektiv, eller hur det nu kan uttalas. Och då var hon där och spelade liksom på alla låtar, spelade överallt hela tiden. Det kändes som hon bara körde. Och sen så pratade jag lite med henne efteråt. Och då var det precis så det var, att hon hade liksom blivit inringd 2 dagar innan. Hon hade inte varit med på den turnén. Så hon bara liksom kunde spela till. Så tänkte jag sen lite senare att det kanske hon kan göra på min skiva också.
Med den äran. Det är inte omöjligt att hon återkommer i våra och era öron i det här sammanhanget om en stund. Alltså när jag hör det här så är det en väldigt bra känsla. Det står att du är producent. Du är en väldigt mysig ljudfilt. Det är ett ganska så här tyngdlöst rum som vi svävar in i här omedelbart. Hur lång tid tog det för dig att ratta in den här känslan? Eller hade du en tydlig bild av hur du ville att det här skulle låta redan när du satt och plonkade fram låtarna?
Jag hade absolut en känsla för låtarna. Vilken värld de skulle vara i, men jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Så att det har varit några turer. Den här låten har jag spelat in själv hemma precis när den var färdig. Så det här är liksom en tidig tagning på den här låten. Och sen har vi lagt på grejer efteråt. Sen är det många andra låtar på den här skivan som är inspelad i Studio Rymden med Daniel Bengtsson, som jag visste hade det här varma ljudet som jag ville åt. Och sen är den mixad av Daniel Ögren från Dina ögon. Och han har gjort ett jättebra jobb också.
Jag kan ju avslöja redan nu att ordet barnmusik kommer att förekomma fler än en gång under det här samtalet. Och just Dina ögon tycker jag som på ett väldigt kul sätt varit något av en så här lite större hype, liksom i en liten bubbla det senaste året. Låter ju som ja, men så här, musik från ett barnprogram anno 77 än någonting. Det känns som att det är likasinnade individer bakom spakarna.
Ja, men så det kände jag absolut när jag hörde dina ögon första gången. Att vi hade en grej, jag och dem. Så tänkte vi lite på det bandet när vi började jobba med skivan. Jag var jag började faktiskt uppe hos Petter Winberg i Dalarna. Petter från bandet Amazon. Men sen märkte vi att han hade inte riktigt tid med mig ändå. Men det satte ju ändå an en viss
Men ni har
känsla.
Jobbat en hel del.
Vi gjorde ju hela den förra skivan tillsammans. Mm. Men var sak har sin tid, upptäckte vi efter ett tag.
Ja, jag tänkte faktiskt på det på vägen hit. För att jag, utan att veta så kände jag så här att hans fingeravtryck finns någonstans här ändå. Och att det måste vara så lyxigt att så här, bo uppe i skogen och ha typ en lada som är en studio och bestämma lite vad man vill. Att liksom göra lite vad man vill, känner för. Men antagligen så är det ju ganska många som ringer också och vill vara del av det. Så att, ja. Jag tänkte fråga dig, för att dels så finns det ju liksom mycket så här känslan av analog värme i det här, men det är också väldigt så här krispigt och HD. Är det viktigt med tydlighet när man gör musik för yngre öron?
Ja, men det är det ju. Det kommer ju, det blir ju automatiskt att man skriver tydligt och att man sjunger tydligt, för är det några som lyssnar på texterna så är det väl barnen. Och titelspåret Alla är barn, alla är djur är ju liksom skriven på det sättet att det ska vara en slogan som barnen kan sjunga liksom, och att de fattar att det betyder någonting för dem. Det blir ju liksom en kampsång för dem. Och sen så vill jag ju att det ska kännas för de vuxna också.
Här tycker jag att man ändå känner igen liksom 00-tals Britta.
Ja. Den här är ju inspelad uppe hos Petter. Den här tog min dotter direkt, att det var henne den handlade om.
Dänga, vad lyssnade vi på?
Färdigheterna.
Mm. Ja, men min fråga som jag formulerat och bifogat till den här lyssningen var just, är det här liksom texten, är det tankar som du burit sedan sent 80-tal och äntligen fått klä i musik, eller kommer influensen utifrån?
Det kommer utifrån. Jag har ju tre barn i olika åldrar och min dotter undrade faktiskt när hon hade lärt sig simma varför hon inte kunde göra det hela tiden. Varför hon var tvungen att vara på land när det fanns vatten. Det var väl förra sommaren måste det ha varit.
Nej, jag gillar den här väldigt mycket just för att den känns, det känns inte som en vuxen som liksom försökt lajva barn, utan mer som att du är språkrör här snarare.
Mm.
Vad tycker hon om låten?
Jag tror att hon tycker den är bra. Mina barn har inte hört så mycket på skivan ännu. Men hon lär sig låta väldigt snabbt. Så hon har väl hört den en gång kanske.
Mm.
Och brukar sjunga den ibland.
Hur har det varit historiskt när du gjort musik? Vissa människor har ju liksom en liten skara anförtrodda som får agera smakråd. Andra kanske inte låter någon höra eller se eller ta del av liksom någonting som skapats för en. Det är ute i världen. Andra kanske mycket, liksom, spelar någonting när det bara är en 17 sekunder lång iPhone-demo som de har scrollat in för att de är har så bra självförtroende. Det är ett exempel som jag faktiskt upplevt själv, så det var inte påhittat. Men hur har det varit för dig historiskt?
Nej, men jag har väl hållit det ganska mycket för mig själv. Men så försöker man ju spela upp för folk. Alltså man pressar sig själv.
Mm.
Men det är känsligt. Man ska välja de man spelar upp det för med omsorg. Och det var också därför jag skickade skivan till dig. För att jag visste att du var en stor musiklyssnare och musikälskare. Och kanske skulle tycka om den och förstå den. Det är inte som att man vill skicka ut skivor innan den har kommit till folk som inte ger någon respons. För man är så känslig. Även fast man vet att man själv tycker det är bra, så är det ju väldigt känsligt. Särskilt när det fortfarande går att ändra grejer. Nu var den ju mastrad när du fick den. Så det hade inte spelat någon roll vad du sa. Men...
Nej, men jag kan ju... Spoiler alert. Jag tyckte om den.
Ja, jag vet. Underbart.
Men då, för det, ja, det var en B-del på den här frågan.
Mm.
Och det är nu när du... Ja, det här är din andra barnskiva. När du gör musik som är... Alltså det är för vuxna och för barn. Men huvudmålgruppen kanske ändå är liksom de mindre öronen. Har du då liksom föresvävat dig att du kanske ska testa låtarna i ett tidigare stadium på...
Nej, det vågar jag absolut
barn.
Inte.
Nej, okej.
Okay. Men vi har ju för sig... Jag ska inte säga så, för vi har ju faktiskt... Jag tänkte, nu såg jag framför mig en liten så här sträng referensgrupp som jag inte ville ha. Men vi har ju spelat dem live lite grann. Så det är ju faktiskt ett stort test nu när ni tänker på det. Men det är, liksom, det är så väldigt viktigt hur omständigheterna är för en... Man brukar ju säga så här, en bra låt är en bra låt. Men det stämmer ju inte.
Jag tänkte faktiskt fråga dig, jag... kunde tyvärr inte gå på någon av giggen på Orionteatern, men jag har sett på bilder att det var liksom fantastisk scenografi, kittlande scenkreationer som jag stod i. Det här är en fråga som på något sätt besvarar sig själv redan innan den lämnat min mun, men hade det liksom någonsin varit aktuellt att bara köra låtarna rakt upp och ner, du, ett stativ, liksom ett glas vatten och en kal baksida, eller måste liksom, det är jättekul att klä ut sig och ha liksom en magisk skog omkring sig. Det skulle man kunna ha varje dag när man går till jobbet i princip. Men som du precis sa, alltså hur viktigt är det att man paketerar och säljer in?
Men det är ju såklart jätteviktigt, men det är ju omöjligt att spela med den där skogen hela tiden. Man måste också kunna göra det enklare för sig, annars så blir det ju ingenting.
Nej,
till slut. Liksom.
Man måste typ kunna stå i så här Tallbacka skolans bildsal och...
Man måste ju inte stå exakt i deras bildsal, men någonstans mitt emellan deras bildsal och den där skogen kanske man måste stå ibland. Men om vi inte hade haft den där extremt fina scenografin, så hade jag nog inte spelat nya låtar. Då hade man kanske bara liksom kört säkra kort. För där vi spelade ju inte ens de... mest liksom röje eller vad man ska säga, utan vi spelade ganska finstämda låtar, och då, det kräver ju sin koncentration eller sitt fokus från publiken.
Vi ska plocka upp den tråden. Jag tänkte spela en låt emellan.
Yeah.
Hur är din franska?
Inte vad den brukade vara.
Okej, men den har varit.
Ja. Jag har inte ens tänkt på vilka ord hon sjunger nu.
Okej, det här är egentligen inte komplicerat, men man måste bara hänga med lite i turerna. Det finns en artist som gett ut musik under namnet Christine and the Queens.
Mm.
Och gett ut en Christine and the Queens-skiva under aliaset Chris. Och i fjol så släppte han, som han identifierar sig som, nu en skiva under namnet Red Car.
Mm.
Men är nu, verkar vara Christine and the Queens igen. Lite rörigt. Låten heter Ma bien aimé bye bye.
Mm.
Men han har sagt att det här med liksom de olika aliasen och identiteterna, det är, har att göra med liksom alla lager av hans personlighet. Mm. Så med sina föräldrar så är han Eloise, för det är namnet som han föddes med och han vill hedra dem. När han liksom vaknar på en tisdag och känner för att ha backslick och kavaj så är han Christine. På, du vet. Det kommer ju komma en dag när du går ut på krogen igen, trots att du inte gör det så ofta nu, men säg om så här 10 år, när folk som känner igen dig både är dina liksom gamla indie på engelska fans och folk och alla barn-crowden som har vuxit upp och fått lägg och börjat gå på krogen. Och det jag är nyfiken på är liksom, hur ofta glider du in och ut mellan, om man du ska använda Chris-terminologi här, de olika lagren? Alltså, hur känner du dig själv idag?
Mm.
Av, alltså musik, din musikpersona inte.
Ja, men som du säger, jag känner ju att de tidigare skivorna som jag gjorde på engelska för 10 år sedan eller vad det är, de är ju 100% jag. Men det här nya är ju också 100% jag. Jag vet inte om det är så jättelångt ifrån varandra heller rent uttrycksmässigt. Det är också helt olika tider ju, alltså olika åldrar. Det är väl som när man kollar ett fotoalbum från när man var liten. Man vet också exakt hur det känns att vara 5 år och springa runt naken i trädgården. Man är ju den personen också. Ja, men det var inte alls din fråga. Vad var din fråga?
Alltså, det var en lös lobb. Ja, men jag tänker så här till exempel. Håkan Hellström fick ju liksom, drev ju Expressen-skribenten Jens Liljestrand till vansinne eftersom han vägrade sjunga om topplån.
Mm.
Och hur det är att vara liksom en 42-årig människa som typ går och handlar och blir igenkänd. För att han vill bara sjunga till sitt 16-åriga jag.
Mm. Mm. Det tycker jag han ska få göra.
Självklart. Och precis som du sa så är man ju, alltså man går igenom olika faser i livet. Man är en person när man är 30, man är samma person fast en annan när man är liksom 10 år äldre. Men här så,
men det här
riktar
är,
du dig inte till.
Nej, det gör jag inte. Men för mig är den här skivan ett sätt att mer vara i min ålder. Det känns helt omöjligt för mig att sjunga om att stå i kön till trädgården eller någonting. Alltså eftersom vi inte gör det. Och det känns jättekonstigt. Och sen så dessutom så tycker jag, för att jag också gjort den här skivan för att jag känner att barn är värda texter som tar dem på allvar och så. Och att de inte ska behöva bara sjunga massa låtar om att titta djupt ner i flaskan. De vet inte ens vad det betyder. Och det är ändå bara deppigt. Men det är liksom den andra musiken som mina barn lyssnar på. Alltså den som går på radion helt enkelt. Och själva musiken är svinbra. Men texterna är inte riktade till folk i deras ålder. I lågstadiet liksom. Eller mellanstadiet. Eller för den delen. Så jag kände att det fanns en plats att fylla. Eller att ta. Men, och sen de gamla skivorna som jag gjorde då utgick jag ju väldigt mycket från mig själv och skrev om hur jag kände och vad som hände mig och så. Och nu är det lättare för mig att kanske betrakta någonting och skriva om det. Det är en annan typ av texter ju.
Mm.
Ett annat perspektiv.
Ja, det är det. Men tror du att du på sistone ändå känt suget att liksom tolka dina egna observationer? Alltså förstår vad jag menar?
Men det känner jag ändå att de här texterna är. Det här är ju tankar och frågor som jag går runt och klurar på. Alltså, just den här som vi lyssnade på nyss, som jag hade gjort, den här färdigheterna, den handlar ju ganska mycket om att lära sig grejer som barn och fundera på varför man inte kan göra det hela tiden, eller varför man inte ska liksom göra saker på sitt sätt. Men allting kan man ju översätta till saker som man gör som vuxen. Man kan gå på stan barfota om man vill. Varför ska man inte göra det? Så det är klart man kan översätta det till det. Men sen är det också en massa låtar som på den här skivan som verkligen handlar om saker som jag känner och funderar på. Det finns en låt som heter Livet i magen. Den är som en blinkning till en låt på förra skivan som heter Döden. Som ställer frågor och handlar om vad som kanske händer efter att man har levat. Medan den här låten handlar om
vad som händer innan
helt enkelt. Mm. Jag fastnar i mina egna meningar.
Nej, för alls. Det var bra att du tog, det var faktiskt en av de som... Jag inte ska försöka initiera lite dynamik i mina urval. Men
vad bra.
Ska spela en som jag tycker är så himla fint arrad och producerad.
Mm. Stannfågels resa.
Och här är ju verkligen huvudinstrumentet din röst. Den ligger så himla nära. Och det är jätteskönt och fint att lyssna på. Din röst är ju ett av dina absolut främsta vapen.
Ja, det får man nog säga.
Såna uttryck. Och här, ja, det är så himla fint att den verkligen får vara...
Jag har lagt grunden i replokalen faktiskt. Sång och piano. Och sen kände du att det var lite sån här Seabird-känsla?
Mm.
Trummorna är liksom lite snodda från den. Eller känslan, jag ville att det skulle låta
lite
som Seabird.
Ja, men då där har vi flöjten också.
Mm.
Ja, men den här är helt underbar. Jag tycker, när jag var 8-9 så lyssnade jag väldigt mycket på Electric Banana Band.
Mm.
För att jag tyckte att det var, inom citationstecken, rolig musik. Och så här, jag har återbesökt den musiken nu i vuxen ålder. Det här kan ha kommit upp i ett annat samtal som dyker upp i höst. Så att, om jag låter tjatig så ber jag om ursäkt. Men det är liksom så fantastiskt för att det är så bra spelad och inspelad musik. Så det är nästan som att hon liksom smugglar in en så här grundkurs i smakfull musik i ett liksom tramsigt paket. Det är ingenting som är tramsigt med det här som vi precis lyssnade på. Men det finns också, alltså det är sofistikerat. Du pratar om liksom Seabird och Lessie Brothers. Det är liksom verkligen dyr 70-tals musik.
Precis, men det är också så jävla skönt att spela grejer som man själv gillar. Det är liksom inget kul att göra musik för någon, om man själv inte känner någonting. Så det känns som en väldigt viktig ingrediens att smaken passar en själv, och då får barnen bara ta det.
För att knyta ihop den här cliffhanger-säcken från Orion-teatern, du pratade ju om liksom kontext, det är så himla viktigt. Hur tog publiken emot det ni gjorde av de nya låtarna?
Jättebra. Det var de roligaste konserterna som jag har varit med på. Det var helt fantastiskt. Men det var jättemycket tack vare de som jobbar där, och allt som vi fick tillgång till var jättefint ljus. Och vi byggde ju en hel show liksom med att vi knöt ihop liksom konserten med en historia.
Okej. Är det någonting som du kommer att återanvända på scen, eller? För oss som inte var där, menar jag, är det någonting som kan berättas?
Men eller? Vi utgick från en låt som är med på den här skivan som heter Brev till en äventyrare, som handlar om en katt som har sprungit bort. Så det var det konserten handlade om. Och det funkar så bra på barnen att de fick vara med och liksom söka efter den här, eller leta och lyssna efter katten, och så här, och så kom den tillbaka på slutet. Men det är rätt svårt att göra utan Orionteaterns resurser. Det blir lite pajigt faktiskt.
Mm. Och en interaktiv historia, alltså med deltagarna från publiken också, eller?
Ja, men bara på det sättet att de så här fick liksom titta efter den och peka, och det var skuggspel liksom med en katt. Och sen så ringde katten till mig på slutet och sa att den hade kommit hem och sådär.
Kul.
Mm.
Och kul att du nämnde det, för jag hade faktiskt med mig en låt som är liksom knuten till en anekdot som jag skulle vilja dra. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle få in den, men nu känns det som att du är på temat bra historier. Så vi kan, det här är som en liten palettrensare bara.
Stems are bent and torn, spindle trees wounded and worn. Blue John and Jasper are still to be found, lying red and yellow. Barberry bushes wither, mistle thrush and the sparrow shiver. Curlews cry curfew, go hide from the wind. Frost will follow your song as winter. Snow in corries and hollows drifting, lives move slowly and feel.
Det här är egentligen lite ljusår ifrån Alla är barn. Alltså, det slog mig precis att sån här brittisk liksom folkmusik från 60-70-talet är, alltså, nu går det att göra barnmusik på 70 000 olika sätt såklart, men det finns mycket släktskap, så här, naturmotiv och fint gitarrplock och
Jättefint.
Det var Bridget St. John som sjöng låten Curious Crystals of Unusual Purity. Och jag har egentligen inte så himla mycket på henne. Jag hörde den, den seglade förbi när jag lyssnade på nätradio häromdagen. Jag tyckte den var skitbra så jag sparade den. Men det fick mig att tänka på en gång för inte allt länge sedan. Jag satt på ett fik vid Mariatorget och jobbade. Och så utspelade sig en ganska märklig scen bredvid mig.
Mm.
Och det var att det satt liksom en kille och läste någon så här grekisk filosof ganska länge. Och sen så slår sig ner en tjej mitt emot honom. Och så börjar de prata. Och först tänkte jag att så här, hon frågade, är den här stolen ledig? Och så satt hon så här, men sen så börjar de prata lite mer förtroligt. Och hon frågar honom hur läget är på Hawaii. De pratar engelska. Och han berättar att det är ganska bra på Hawaii. Det var ju uppenbarligen innan halva Maui brann upp. Och hon börjar prata, han frågar henne hur läget är. Hon börjar prata om ditt och datt. Jag tänker så här, det är en Tinder-dejt. Mm-hmm. Men sen så börjar hon prata om sin dotter som är tonårig och har jättemycket, liksom, som kämpar med jättemycket. Och det är liksom in på ungdomsmottagningen hit och polisen dit. Och så tänkte jag så här, okej, men de är gamla vänner. Men sen så var det ändå så här opersonligt på ett sätt som vänner inte bara ägna sig åt. Så det gick inte att pejla deras personkemi. Och sen, efter typ 20 minuter, så håller han fram en så här ihoprullad tygväska typ. Och liksom breder ut den på bordet. Och så ligger det massa stenar i olika former och färger. Och så börjar hon peka och fråga efter priset. Så han var liksom hennes stenkran.
Mm-hmm. Mm.
Och så tänkte jag, men det här är liksom, det här har inte med mig att göra. Så, och jag var färdig med det, så jag gick kort där efter. Men det var en interaktion som jag aldrig sett förut.
Nej.
På offentlig plats.
Det var väldigt speciellt och specifikt möte.
Mm. Tillbaka till din skiva. Ja, okej. Okay. Ja, men det här har jag sett fram emot att spela. Ja, den här gillar jag väldigt mycket, som vi ska lyssna på nu. Och alltså, vi har ju befunnit oss på, om man tänker i vinyltermer, A-sidan. Och här är liksom closern. Sen så har vi lite, det är några som jag ska spela från andra sidan också. Men den här är jag väldigt svag för.
Jag är ingen videung, heller ingen humla. Du kan inte tvinga mig att ligga här och blunda. Varje nyl är inte här, du är ingen trollmor. Du kan inte lura mig.
Vaken, natten.
vi satsade på powerballad, men det var här vi landade.
Men alltså, det var precis det jag skulle säga. Att det jag ser framför mig är att när du säljer ut Ullevi med den här turnén, så är det ju liksom, det här är när folk, nu är det väl ingen som har tändare längre, men här är liksom alla mobillampor åker på och vajar.
Precis.
Det är en stor arenavältarrefräng. Och det är så kul, tycker jag. För att, alltså, jag ska inte använda ord som fint eller fult, men det var väldigt oväntat i det här sammanhanget.
Jag kände när den här låten var klar och sådär, att jag nog hade blivit lite inspirerad av två kompisar till mig som har den här klubben Natten. Så då skickade jag den till dem. De tyckte den var jättebra. Så nu hoppas jag att de spelar den på sin balladklubb.
Det måste de ju göra. Ja. Det är som deras theme.
Exakt.
Liksom, om man bortser från delar av texten.
Mm.
Det måste vara så skönt. Nu ska inte jag ställa en ledande fråga. Alltså, hur känns det att liksom få klämma i så här ordentligt?
Nej, men jag tycker den här låten är superskön att spela. Jag försöker ju mana på Sara Wilson som spelar gitarr på slutet alltid när vi spelar den live. Så jag bara säger att hon måste höja och trycka på alla pedaler hon har och köra loss. Det gör hon också, det är hon väldigt bra på.
Det här är ju, alltså, Grammys-kategorin är väl typ barnmusik eller barn, liksom, vad man ska säga. Om man måste liksom sortera den. Men jag är nyfiken på hur du ställer dig till en annan sida av det här myntet. Vad tycker du om musik som är gjord av barn?
Jag känner ju inte riktigt att barnet helt själv är upphovspersonen.
Nej, vi ska komma till det. Det finns frågetecken kring det här. Enligt marknadsföringen så har vi hört den 6-åriga kanadensaren Leo Lakritz spela låten Little Melody. Och då är storytellingen att Leo är liksom någon sorts Mozart reinkarnerad. Han har skrivit 500 låtar.
Oj.
Och jättemånga låtar, och har liksom fått supermycket hjälp och ledsagning av sin schyssta musiklärare i skolan.
Mm, mm.
Men det är någonting med, han skriver så här: "Here it is, my first album. I know that I'm only 6, but that does not matter. It really only started when I was thinking of the first song's chorus while running across the rough concrete of the grade 1 yard." Det känns inte som en sexårings språk riktigt.
Han har fått väldigt mycket hjälp då, kanske.
Ja, precis. Men ja, det finns några sköna dängor. Skivan heter Crazy Enough av Leo Lakritz. Han har gjort omslaget också, det ser ut så här.
Ja, men omslaget kan han nog ha gjort.
Mm. Ja, det var Leo. Men som sagt, alltså, du är en vuxen människa som gör musik för barn. Vad tycker du om musik där barn hörs och har gjort den?
Alltså, problemet när man pratar så här är ju att barn är ju inte en, liksom, en grupp av människor. Det finns ju olika barn. Och på samma sätt så är det ju ett stort problem, ska jag inte säga. Men det är en sån konstig grej att förhålla sig till, att genren, att genren som min musik skulle tillhöra är barnmusik. För det borde ju finnas liksom, ja, du vet. Barn är ingen musikstil, helt enkelt.
Nej.
Det är dit jag vill komma.
Nej, visst. Alltså, och grejen är så här, alltså man kan ju antingen så är det någonting, eller så är det, eller så är det bara musik som alla kan lyssna på. Men någonstans så är det ju, tycker jag ändå det finns ett värde i att försöka närma sig det som vi har pratat om. Du har ju tänkt på ett annat sätt än om du skulle skriva. Mm. Liksom, en...
Men det är, liksom, det är ju... jag har ju tänkt på en målgrupp. Men andra tänker nog också på målgrupp. Att de riktar sig till 20-25-åringar som bor i storstaden. Eller liksom, man har ju en målgrupp. Men då säger man ju inte så här, storstadsmusik för unga vuxna.
Alltså, uppe på skivbolagen så snackar de säkert, ja, säkert om det.
Men jag har alltså absolut liksom riktat mig mot en målgrupp som är barn och deras vuxna.
Mm.
Men jag tycker det är underbart, för att liksom gå tillbaka till din fråga. Det är väl svinhärligt att höra musik gjord av barn. Man hör ju det för lite, så den musik som görs av barn, till exempel den här skivan som du spelade nu, låt från, får ju väldigt stor plats. Jag tror inte att så många barns musik skulle låta precis så där. Men ändå en ganska specifik produktion liksom.
Mm.
Väldigt tydliga effekter.
Det finns ju också ett annat element. Jag ska spela en kort snutt från en låt som släpptes också i fjol, där liksom barn används. Det känns hemskt att säga det så, men där barn används på ett lite annat sätt.
Replokalstrummor.
Det är mystiska brittiska projektet Salt släppte fem skivor på samma dag i november 2022, och på en av de här skivorna, Today and Tomorrow, som är liksom sladdrig prog stoner stuk, så är den här låten We Will Heal the World med.
Alltså, mixpersonen har ju slarvat, tycker jag, men jag gillar liksom själva intentionen.
Precis, men här är då konceptet barnkör,
ja,
som används som en del av paletten.
Den var ju bäst.
Ja, men jag tycker, du vet, det var ju liksom en period för typ 20 år sedan när liksom så gamla avdankade rockband skulle börja liksom klä om sin musik i symfoniskrud. Mm. Så här Kiss, Scorpions, Metallica, alla började åka runt med symfoniorkastrar. Jag tycker att, alltså jag ser fram emot när den grejen liksom når, ja men så här, de gamla indie-popparna som börjar turnera med barnkörer.
Ja.
För det är en så himla fin,
ja,
grej. Alltså, någonstans i gränsland, det får inte vara för små individer, men någonstans liksom så här, i gränsland mellan liksom barn och typ tonåring, så finns det som ett mellansteg där man så här börjar fatta världen, men fortfarande är väldigt oskyldig. Och jag tycker att det blir väldigt fint när de gångerna som man har sett det hända, när liksom den åldersgruppen tar liksom vuxna texter i sina munnar på något sätt. Att det...
Ja, men... Och sen... Barn sjunger ju bättre än vuxna, ofta av den anledningen att de inte gör sig till, eller de har inte hunnit träna så jävla mycket, utan de liksom kämpar på och det hörs. Och sen så finns det ju, men man måste ju coacha dem, för att om de har, man måste liksom, eller det måste man inte alls det, men det jag skulle säga var egentligen att jag tror så här, man ska inte använda barn som redan sjunger i en kör. Man ska inte ta en kör som finns. Man måste plocka dem bara en och en och sätta ihop dem och säga, sjung nu för kung och fosterland. tror det är så man måste göra.
Mm. Bra tips från en som vet. Nu kommer en stänkare.
Spännande.
Himla bra trumspel.
Mm. Det är Nino, ja. Keller, som du vet. Mm. Alltså jag är så impad av de som vi la ju merparten av skivan på 3 dagar allihopa bara samtidigt. Och alla bara satt allting hela tiden.
Så är det när man jobbar med proffs.
Yes. Man måste jobba med proffs när man har många barn.
Britta, vad lyssnade vi på?
Den dagen.
Det är Dan Berglund, va?
Ja, precis. Texten är inspirerad av Sibyls text, The Day.
Ja.
Men jag vet att The Day är ju en sorglig historia om en speciell dag för henne. Och det här är ju inte det. Det här handlar ju om en spännande resa.
Mm.
Men jag tycker det var så fint, för i den refrängen så, hon sjunger ju också bara The Day hela tiden och bygger upp hela låten. Det är så fint att göra en låt kring den magiska dagen.
Mm.
Bara.
Mm. Fanns det något telefonsamtal som ägde rum när du sa så här, du, jag har en liten blinkning till dig? Eller?
Nej, hon vet inte om det, hon får veta det nu.
Vad bra, vad kul. Mm. Ja, Sibyl, om du lyssnar, nu vet du, hoppas du gillar den. Ja, kära lyssnare, vi har ju också en väldigt rolig överraskning för att alltså, hur många låtar skrev du in alls till det här albumet ungefär? Alltså...
Ja, men jag hade nog 20 först och sen så strök vi ju tillsammans lite låtar och sen så spelade vi in 13, eller det var 13 som blev färdiga liksom. Men så kände jag att det var lite långt. Nej, så var det inte alls. Jag kände inte alls att det var långt, men du vet, en vinylskiva har bara ett visst antal minuter.
Ja.
Så då tog vi bort den. Trädgårdsrysare.
Ja, och den tycker jag är väldigt bra. Och jag har fått din tillåtelse att spela upp den så vi kan lyssna på och prata om den. Så det ska vi göra nu. Och det här är alltså en låt som inte går att få tag på någon annanstans. Så ni som vet hur liksom en gammal bandare funkar brukar sitta med radio och kassett på, och lyssna på tracks. Ni kan ju göra er redo nu. Var det någon som plockade den referensen, tror du?
Mm, det tror jag nog.
Ja, det är...
Hälften av dina lyssnare har
jag skulle säga 87%. Jag har sett statistiken. Vilket är väldigt kul. Nu kommer den.
Den glider fram i gryningen, din fiende på el. Lika stor som grävlingen, men hal, hård och stel. Det sägs att den är smart, men för en redan hotad art så känns den ganska dum, känslokall och stum. över gräsmattan, sugen på något, får syn på några skalbaggar, snacks för igelkott. Någon har blivit lat och köpt en lyxig apparat. Människan vill slippa. Roboten kan klippa. Den dyker upp.
Det är ett kvitto på hur stark skivan är om du känner att du klarade av att liksom vaska en så här stark melodi och låt.
Tack.
Och ta de stora refränger också. Du som körar på dig själv eller
ja, så? Där är jag, men nu kommer de.
Rädda igelkotten. Rädda igelkotten. Den var här före roboten. Åh, rädda igelkotten. Rädda
helt otänkbart att släppa den här vid ett senare tillfälle.
Nej, men jag tror jag kommer släppa den vid ett senare tillfälle.
En otroligt fin låt, Trädgårdsrysaren, och skivan heter Alla är barn. Den släpps samtidigt som det här avsnittet, eller snarare så här, vi släpper det här avsnittet i samband med att skivan släpps. Det är en otroligt mysig och värmande filt i höstmörkret. Så alla som känner att de är i behov av något sånt rekommenderas varmt att ta en snurr och lyssna. Jag vill avsluta, för vi har gått i mål här, men jag vill avsluta med en till liten filt som jag bara så här, alltså jag har blivit helt besatt av den här låten, och när ni har spelat Brittas skiva på liksom repeat 17 gånger och känner att ni behöver någonting som efterrätt, så vill jag bara tipsa om den här.
Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon. So I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic
magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side.
Låten heter Crayon Angels. Artisten heter Judy Sill från hennes självbetitlade debutalbum 1971, det året. Det som jag tycker är så himla fint är att det här är en människa med världens stökigaste liv. Tuff uppväxt, missbruk, haft rånare som huvudyrke under en tid i sitt liv. Och även varit inblandad i en rad bilolyckor, vilket också lett till kronisk smärta och negativ spiral av smärtlindrande, och till slut så dog hon av en överdos 1979. Det är någonting att en så trasig person kan få ur sig någonting så vackert och helt.
Jättefint.
Så, du fick ju inte en syl i vädret där när jag gapade på och gafflade innan, så nu riktar jag frågan till dig. Har du några avslutande tankar?
Kom ihåg att alla är barn, alla är djur, varken mer eller mindre.
Tack så hemskt mycket för den här lilla stunden.
Tack för att du ville komma.